Jag har Sveriges Radios erfarenheter utav internet. Ja, det är både si och så. Det vet vi. Lyssnarna märkligt nog vänjer sig vid att sitta vid och lyssna på radio i en grej som liksom låter illa och som rätt vad det bara tystnar. Och som man är tvungen att liksom välja stationen igen. Åtminstone så gällde det mig i förrgår. Jag satt och lyssnade på en strömmande kanal ifrån Kubrick. Och den bara försvann. Men jag vet ju inte vad det berodde på. Det kan ju vara vårt eget interna nät i radiohuset. Så. Hej då. Jag skulle nog ha tagit min egen burk i alla fall. Så här var det. Vi var några entusiaster som öppnade upp Sveriges Radio ut på internet 95. Då hade vi hållit på sedan 94 och byggt hemsidor och grejer. Och någon gång i augusti så bestämde vi att nu släpper vi ut det här. Och det här blev lite internt uppmärksammat. Så att man märkte att man kunde spela ljud på internet. Så Ekot blev väldigt intresserad. Nyhetsredaktionen. Så att vi la ut en ekosändning per dag i tre olika Real Audio-kvaliteter. Det här kostade pengar för Real Audio, ville ha licens för kodningen. Men det som är lite kul det är att de här sändningarna sedan 96, de finns fortfarande kvar på webben. De finns på vår hemsida att gå hem on demand och lyssna på. Ända sedan 96. Ett intressant journalistiskt bibliotek, det kan jag säga. Och det är helt öppet, men ljudkvaliteten är en 15-14 kilobit någonting. Högre finns inte där. Och idag, som det står här, så streamar vi rubb som stubb utom de lokala kanalerna. Vi har med Radio Stockholm 103,3 och för tillfället SR Kristianstad. Det här turnerar runt lite grann. Och det här kör vi via Kubrick i tre bithastigheter, så vitt jag vet vilken bithastighet. Men kör man Real Audio så brukar de tala om vilken bithastighet man får. Vi har ett litet problem dock. Detta är Unicast. Det här är vad vi betalar för. Och möjligen så hade vi lite mer när Anna Lind blev attackerad. Men det är det här vi betalar för. Och jag vet inte om jag kan översätta det. Men säg att SR har 9-10 miljoner potentiella lyssnare per dag över vårt broadcastnät i FM. Så är det här en liten spott i havet, så att säga. Och vi ser inga möjligheter att utöka det här heller. Detta kostar oss pengar. Det kostar i praktiken kan man säga att lyssnarna via sin tv-avgift är med och betalar den här utsändningen också. Nu ska jag ta upp en nästan floskelbild. Men det här är vad vi har att rätta oss efter. Detta är vår nuvarande vd:s vision. Det här är 2 av 10 punkter någonting. Men i högsta grad så berör det oss. Därför att den första pinnen säger att vi ska faktiskt finnas inte bara på FM och digitalradion. Vi ska finnas på internet också. Fler distributionskanaler. Och den sista punkten här som jag tänkte ägna lite tid åt idag. Det är att SR ska ha den bästa ljudkvaliteten. Och internet är inte känt för bra ljudkvalitet, om jag får sticka ut hakan lite. Så, vad ska vi göra då? Det skalar inte ekonomiskt eller bandbredsmässigt, har vi sett nu tidigare. Vi måste alltså testa eller multicast. Och det ska vi göra för att kunna öka våra lyssnare från 6000 till fler. Vi ska kunna strömma ännu fler kanaler och vi ska kunna höja ljudkvaliteten. Och nu ska jag komma in lite grann på det. Det finns ju en utbredd uppfattning om att ja, men det kommer smartare kodningsalgoritmer. Vi kommer att kunna gå ner i bandbredd ännu mer på radio och på bild på tv. Det är inte riktigt sant. Jag ska försöka bevisa det. Sen får ni bevisa mig om motsatsen. Det finns ett par kodningsprinciper. Lossless coding, det använder vi ofta själva i form av SIP-programvaror och liknande. Det är alltså den kodning där man kan återställa till originalformen. typ SIP, så finns det några andra. Monkeys Audio har jag bara hört talas om, men den där kunna reducera en WAV-fil med 50%. Därför att Monkeys Audio vet vad det är för innehåll den ska sippa eller komprimera. LPAC, FLAC vet jag inte ens vad det är. Jag har snott de här bilderna av folk på avdelningen. Det förstår ni, va? Nåväl, lossy coding, det vill säga förstörande kodning. Det är det som vi ägnar oss hela tiden åt när vi ljudkodar på internet. Det är förstörande kodning. Vi kastar bitar. Och det är ifrån 75-85% ungefär data som vi kastar bort. Vi kan kasta det därför att vi tror att örat inte uppfattar det. Och det är helt riktigt. Men vi kan inte kasta hur mycket som helst. Och vi ska vara klara över att det som vi har kvar, det är inte en originalfil. Det finns ett par typer utav ljudkoder. Jag tänkte gå igenom en typ bara för att visa var någonstans vi har begränsningarna. Jag kommer att gå igenom en subbandskodare som heter MPEG-1 Layer 2. Den är väldigt vanlig i radio- och tv-produktion. Och jag har lite hum om hur den funkar, det är därför jag gör det. Men principen för de här koderna är likadana. Det var MPEG-1 Layer 2, DTS kodar med samma princip. Transformkodare, ni känner igen de här beteckningarna hoppas jag. AAC och Dolby Digital och Vorbis är väl ganska vanlig i Linux-världen tror jag. Vi använder det inte. Och sen så MP3 som är ett format som jag tror att de flesta känner igen. De här kodningarna, de bygger alltså på att vi kan att vårt öra inte är fullkomligt och att hjärnan inte är fullkomlig att uppfatta ljud. Det funkar ungefär så här. Örat har en förmåga att maskera, eller vi har en förmåga att inte höra en del ljud. Och en viktig maskeringsprincip är den här. Om vi kommer en stark signal här som ligger på ungefär 250 hertz. Och sen så har vi en svagare signal. Det ser ut att vara ungefär 20-25 dB svagare, upp i 400 hertz. Så hör vi överhuvudtaget inte 400 Hz-tonen. Detta är en mycket viktig princip i allt vad ljudkodning heter. Att närliggande frekvenser som är svagare i nivå undertrycks. En annan viktig princip är den här med maskeringen i tidsled. Om vi tittar på den högra biten så den är lätt att förstå. Jag ska se om jag kan peka med den här. Där borta. Det är ganska lätt att förstå att om örat utsätts för en stark signal så blir vi en aning döva efteråt. Det beror på att, som regel så beror det på att transformatorn i örat, det här, ni vet örat, hammaren och stigbygeln, de här grejerna. Musklerna där spänns lite grann. Sen tar det lite tid innan de musklerna släpper så att man hör ordentligt igen. Det som är svårare att förklara, det är den här delen. Att vi faktiskt har en förmaskering. Det låter ju ungefär som om vi skulle kunna förutse vad det är för ljud som ska komma. Jag tror, om jag ska vara ärligt, att den här förmaskeringen som är ungefär 40 millisekunder, det vill säga man lyssnar på ett svagt ljud, så kommer ett starkt ljud och då hör man inte det tidigare ljudet. Det går som att backa tiden, tillbaka till framtiden på något sätt. Men jag tror att möjligen att detta har med hjärnans uppfattning, med hörselcentrum att göra. Att hörselcentrum förtränger det som kom alldeles nyss därför att det kom någonting mycket starkare. Men det här är en privat spekulation. Nåväl, för maskering, eftermaskering och maskering i frekvens, närliggande frekvenser. Det är de tre kriterier man använder för att kunna kasta bitar. Och i en layer 2-kodare så går det ganska enkelt till. Man delar upp den ljudström som dyker upp i vänster och höger kanal och styckar det i ljudramar, 24 millisekunders ljudramar. Och sen så sågar man upp varje sån här kanal i en ljudram i 32 delband. 750 hertz stora. Den här bilden visar en, säger vänster kanal då. Det är inte meningen att ni ska försöka läsa de här texterna som står på sidan. Det här är snott ur en intern tidskrift som vi har tagit fram. Men de här 32 delbanden, de kommer alltså att representera då, ja, ljudet i form av olika nivåer. Vi ser staplarna här. Där den understa, den längst till vänster, representerar 0 till 750 hertz. I princip, jag tror man har passerat nyckelhålet på ett piano när man har kommit så långt. Och nästa delband, då alltså 750 till 750 hertz till 1500 hertz, exakt en oktav. Och det dumma med en sån här kodare, det är att den exakt matematiskt, det är alltså 750 hertz per band. Men örat jobbar inte på så sätt. Om man kommer upp hit någonstans till band, ja, 15-16, då är vi uppe i 12 kHz. Och det är min gräns, min privata gräns. För en månad sedan så kollade jag, hur högt upphör jag? 12,5 kHz. Jaha, bevisligen så är jag så gammal som jag är, eller ser ut. Men det var inte mycket att göra åt. Nåväl, här har vi i alla fall en ögonblicksbild nu av en ljudram. Och nu ska vi beräkna. Det sitter ju en digital signalprocessor och sköter beräkningarna. Och vi ska beräkna, vad är det för någonting som vi kan kasta bort utav det här? Då tillämpar vi de här tre metoderna. Förmaskering, eftermaskering och maskering i nära frekvenser. Och får fram det här grå området. Nu vet vi alltså att det som ligger under här, det kommer vi inte att höra. Det är ofarligt att kasta. Det är förstörande, men det är ofarligt att kasta det. Och så får vi inte glömma att det här som ligger ovanför är också tomrum. Kan vi också kasta. Om vi på något sätt kan tala om för dekoden, för uppspelningsmaskinen, att den här lilla stapeln här, den ska ligga så lågt ner i nivå som, vad står det, 66-68 dB någonting. Det gör ljudkoden genom att på varje sån här ramset, eller på varje sån här subband, sätta en liten flagga, en liten signal som talar om att den här är 68 dB svagare. Den ska spelas upp 68 dB svagare. Och så kodar den. Vad svårt att få den här att funka. Den kodar det här samplet då med bara så många bitar som behövs. Nästan lättare att vända sig om. Där har vi alltså 74 till, vad blir det, 84 dB. 10 dBs nivå. Det räcker med två bitar för att koda detta. Varje bit är ju 6 dB signalbrus. Två bitar kan vi koda den biten med, om vi med vår signal kan tala om att den ska spelas upp så här svagt. Så ser det ut när ramarna är kodade. Vi kallar dem för bräder, för att det ser ut som en brädstapel som vi nu har kapat delar i. Och så har vi satt på de här flaggorna, signalerna, skalfaktorerna. Så funkar de flesta koder. Men frågan är alltså, vad är det egentligen som inträffar när man kodar med två bitar? Vi behövde 12 dB dynamik. Kodar vi med två bitar, ja, vi får, all kodning ger ju kvantiseringsdistorsion. Så två bitars kodning, det kommer att ge ett rejält brus. Och det ligger, det syns ju här också. Jag ska visa en annan bild som är mycket bättre. Så där, här har vi en syntetisk mätsignal som är gräslig att höra på, men som i alla fall finns i form av ett instrument. Den här kodar vi, och här ser vi kvantiseringsdistorsionen. Och detta är ändå en kodning med 380, alltså 192 kilobit per monokanal. Kilobit för en monokanal. Det ger alltså en kvalitet som de flesta människor kommer att inte höra någon skillnad på originalljud, mot originalljudet. Men när vi utsätter en kodare för bitsvält, det är vad vi gör när vi talar om för den att nej, du får inte mer än 128 kilobit för stereo eller 64 kilobit för en monokanal eller någonting sånt där. Vi utsätter den för bitsvält. Då måste man alltså tillgripa en massa tricks, trolleritricks, och hoppas att ni inte ska höra det. Det vanligaste som de som har designat kodarna gör, det är att de börjar kapa i diskanten. Man kodar överhuvudtaget inte det som ligger ovanför här. Och sen så finns det massor med olika sätt att bestämma sig för. Ska jag lägga till kvantiseringsdistorsion uppe i diskanten? Jag tror, utan att kunna styrka det, att MP3, en del MP3-kodare gör det. Därför att ungdomarna verkar att gilla det där lite fräsiga, mera energirika diskantinnehållet än vad originalet egentligen hade. Så förmodligen så har man ökat kvantiseringsdistorsion i diskanten här. En del andra lägger i ett lågt runt 3 kHz, vilket är väldigt tråkigt, därför att då brukar S som i Sigurd låta som F som i Fredrik. Och det här hör vi ofta. En del lägger det väldigt långt ner, då blir det ett ganska bubblande ljud istället. Ja, tamburiner är svårt. Bandoneon är ett helsike. Ja, det har ju med att göra. Var någonstans placerar du den hörbara distorsionen för att hoppas att folk inte ska höra den? Det finns en skiva som vi har efter långt letande. Det här har ju nämligen med, vad är det för innehåll? Det är programinnehållet som avgör hur mycket vi lider av den distorsion som vi faktiskt lägger dit. Vi har hittat en skiva av Katarina Backman, Katzenkapelle. Hon spelar bandoneon tillsammans med en gammal B3 och Leslie Kabinett, alltså en Hammondorgel. Och det finns inga layer 2-kodare som fixar det upp till 384 kilobit. En kodare som faktiskt var hyfsat bra, det var nya VMA vid 200 kilobit. Bandoneon, det är ett dragspel, ett fyrkantigt dragspel, så här. Argentinsk tango. Vi spelar inte så mycket argentinsk tango med bandoneon i Sveriges Radio. Men alltså, det gäller att hitta de här programexemplen som frilägger, som klargör vad vi har problemen, för att kunna välja rätt kodare. Ett annat problem med kodare där man har använt för få bitar, när man utsätter kodare för bitsvält, det är när man seriekopplar kodare. Vi kallar det för kaskad. Detta drabbas alla av som spelar in ifrån internet in på sin egen MD eller MP3-spelare. Då har ni själva orsakat en kaskadkoppling, en kaskadering. Och det som inträffar, det är ju att den kodare som ligger sist i kedjan, den tror ju att allt det tidigare var nyttigt, naturligt ljud som ska kodas.
Om jag backar här nu, ska vi se om jag klarar det.
Den sista kodaren försöker koda även det här. Hela den här brusmattan försöker den också koda. Har man gjort någon liten nivåförändring, till exempel höjt signalen 6 dB, då har man ju verkligen sett till att kodaren får det slitsamt för att försöka koda allt det här onyttoljudet som nyttoljud. Och sen dessutom besluta sig för vad man ska kasta för någonting, för att det här går åt skogen. Så var det. Och då börjar jag närma mig slutet här. Alltså Unicast i all ära, det skalar inte. Om vi ska kunna uppfylla vår vds, jag ska säga nuvarande vd, vi har en ny vd efter nyår. Det var ju lite turbulens ett tag här i somras. Så vi får se vad nya vd:n har för vision. Men nuvarande vd:s vision, om vi ska kunna uppfölja den, så måste vi alltså börja studera multicast på riktigt. Och då måste vi bestämma oss, vad är det för bithastighet vi vill leverera? Det står här, är ju under 80-100 kilobit för en monokanal. Det vill säga att någonstans runt 192 kilobit för en stereo. Och sen måste vi välja vilken kodningsalgoritm vi ska välja. Ni såg ju mängden här nu. Det fanns MP2, MP3 och Warbis AC, VMA, Reel, allt. Men jag tror att vi är tvungna minst nu titta på vad är det de flesta har hemma eller kan ladda ner och hantera. Sen inbillar jag mig i alla fall att jag talar om de här ljudramarna, 24 millisekunder. Vad VMA har för storlek på sina ljudramar, det vet vi inte. Men vi vet att paket försvinner på vägen. Så det gäller att välja paketstorlek så att vi inte förstör för många ljudramar samtidigt när paketen försvinner. Därför att med multicast så har vi ju inte någon liksom möjlighet att begära paketet en gång till. Mera saker att tänka på då. Ja, det måste ju vara enkelt. Och den måste vara stabil. Det får inte vara så att efter 2 timmar eller efter 10 minuter så försvinner kopplet. Då blir man ju galen, framförallt om man sitter och lyssnar på en konsert i sin stora teateranläggning hemma. Ja, den ska vara avbrottsfri. Haha. Man hoppas ju att den ska vara avbrottsfri. Vi jobbar ju nämligen i en värld där på sändarsidan allting är dubblerat. Rubb som stubb. Jag tror att vårt avtal med Teracom säger 1 timme per år. Det är så många nior i driftsäkerhet så att det finns ingen annan som kan leverera än dem. Men ja, vi hoppas att multicast ska vara avbrottsfritt. Och sen så stöter vi på ett problem här. För att det verkar som att vissa äldre mjukvaror eller om det är operativsystem kräver att multicastadressen är unika för varje radiokanal. Och Sveriges Radio producerar, tror jag, passerat 35 radiokanaler. Det blir en hel del multicastadresser att begära utav RIPE det. Vi vet ju inte ens om vi får dem. Och det här med upphovsrätten, alltså det är ju... Jag vet inte ens om det är praktiskt, tekniskt möjligt att begränsa en multicast till Sverige. För då kan vi hantera direkt sänd multicast. Då kan vi lägga ut symfoniorkester eller bärvatten i direkt sändning. Men vi kan inte lägga det på demand sen. Vi har för tillfället ett testavtal kan vi säga med STIM där vi får ligga kvar med vårt utsända material på servrarna i en månad. Man kan alltså, i somras så var det många som ville lyssna på Sommar i efterhand. Då kunde man liksom begära det. Men det har inte ett dugg med multicast att göra. När man begär någonting så är det en unicast. Och sen, vi planerar en del produktioner i surroundljud. Precis som SVT sände direkt från Skansen några gånger i somras med Dolby Digital så har vi gjort en hel del experiment. För tillfället så ligger vi alltså ut med en DTS-signal från Radiohuset i Stockholm över en Sirius-transponder. Vi har bara en karusell, jag tror en 2 timmars karusell som går, bara för att bevisa att vi kan producera, att vi kan leverera. Så vi har kört ett antal såna här surround-tillställningar på AES och IBC och andra såna här ställen. Och vi tror att DTS är en säkrare framtid än Dolby Digital av 2 skäl. Dolby Digitals högsta hastighet är 640 kilobit. Dolby Digital talar högst 5.1. DTS kan hantera högre bithastigheter och är redan designat för ända upp till 10.2. Så de experiment vi gör nu, det är 6.1. 6 högtalare och en effektkanal. Ja, det här har jag med frun att göra. Nej, men skämt åsido. Livet håller på att underlättas även för oss som vill ha många högtalare men inte vill dra kabel. Nu börjar det komma alltså 2,4 GHz-överföringar till bakhögtalarna och sånt där. Men det vill ju till att den signalen inte är kodad i något obskyrt format som man inte har kontroll över. Jo, varför jag nämner det här med 5.1, det är ju så att SR har egentligen ingen annan väg ut för 5.1 än att gå via DVB, alltså digital video, över terrester eller satellit, och det kostar ohyggligt med pengar. Eller att snåla in på digitalradion och kanske köra 448 kilobit 5.1 och inga andra kanaler, eller bara ett fåtal kanaler över digitalradion. Eller att distribuera det som den gamla hedliga trådradion som vi hade på 50- och 60-talet. Och internet är ju, för mig är det trådradio. Och det är därför som jag tror lite grann på surroundljud över internet, multikanal till hemanläggningar. För de är bägge stationära än så länge. Ja, det var vad jag tänkte säga.